From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City. Konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters,
we welcome bröder och systrar, vi välkomnar er till söndagens förmiddagsmöte under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi sänder våra hälsningar och välsignelser till er som deltar i konferensen, runt om i världen, via radio, television, internet eller satellit. Vi uppmärksammar de generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande den här morgonen. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde mötet med att sjunga Ofröjda dig du jord och sjunger nu Han kommer, förlossan för Israels hus. Inledningsbön får vi sedan av äldste Alan F. Packer som igår blev emeritusmedlem i det 70:s kvorum. Kör och församling sjunger sedan Gör rätt val. Nummer 162 i Svenska psalmboken.
Oh, Our heavenly Father.
Vår kära himmelske Fader, vi är tacksamma att vara samlade här denna morgon, denna söndags förmiddagsmöte, generalkonferensen. Vi erkänner dina välsignelser och den vägledning som vi har fått. Vi kommer för att dyrka dig, din son, och för att lära och för att bli lyfta och motiverade och inspirerade. Och framförallt att lära hur vi kan få ditt verk att framåtskrida. Vi är tacksamma för alla som är involverade i förberedelserna för att tala till och att välsigna medlemmarnas liv under den här konferensen. Vi ber om att din ande ska vara med här. Att talarna ska kunna uttrycka det som de har förberett. Och att vi som medlemmar i kyrkan över hela världen ska kunna höra, komma ihåg och förstå och använda de principerna i våra liv. Vi ber dina välsignelser över president Nelson, hans rådgivare och de 12 apostlarnas kvorum och alla ledare över hela världen. Vi ber om dina välsignelser att vara med dem som lider för naturkatastrofer som har skett. Och vi ber att välsignelse och styrka över dem som lider emotionellt eller fysiskt eller på grund av det som har skett. Uttrycker vår kärlek och tacksamhet till dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nu har vi glädjen att få höra från president M. Russell Ballard, tillförordnad president för de 12 apostlarnas quorum. Efter honom talar syster Bonnie H. Corden, som är unga kvinnors generalpresident. Äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas quorum talar sedan till oss.
My brothers and sisters, my talk was prepared some time before the.
Mina bröder och systrar, jag skrev det här talet en tid före min kära hustru Barbaras död. Jag ber att Herren ska välsigna mig när jag talar till er den här morgonen. I oktober 1918, för 100 år sedan, mottog president Joseph F. Smith en underbar syn. Efter att i nästan 65 år hängivet har tjänat Herren i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, och bara några veckor före sin död den 19 november 1918 satt han i sitt rum och begrundade Kristi försoningsoffer och läste aposteln Petrus beskrivning av frälsarens arbete i andevärlden efter korsfästelsen. Han skrev: medan jag läste blev jag mycket gripen. Medan jag begrundade det öppnades mitt förstånds ögon och Herrens ande vilade på mig, och jag såg de dödas härskaror. Hela uppenbarelsen finns nedtecknad i Läran och förbunden kapitel 138. Låt mig ge lite bakgrundsinformation så att vi bättre kan uppskatta hur Joseph F. under hela sitt liv förbereddes för denna märkliga uppenbarelse. Som president för kyrkan besökte han Nauvoo 1906 och reflekterade över ett minne från när han var bara 5 år gammal. Han sa: detta är exakt den plats där jag stod när min farbror Joseph och min pappa Hiram kom ridande på vägen till Carthage. Utan att stiga av hästen lutade sig far ner från sadeln och lyfte upp mig från marken. Han kysste mig, adjö, och satte ner mig igen, och jag såg honom rida bort. Nästa gång Joseph F. såg dem var när hans mor Mary Fielding lyfte upp honom så att han kunde se martyrerna ligga sida vid sida efter de brutala morden i Carthage-fängelset den 27 juni 1844. 2 år senare lämnade Joseph F. och hans syskon och hans trofasta mor Mary Fielding Smith hemmet i Nauvoo på väg till Winter Quarters. Fastän ännu inte 8 år fick Joseph F. köra ett av oxspannen från Montrose, Iowa till Winter Quarters och senare till Saltsjödalen. Han var nästan 10 när han kom fram. Jag hoppas ni pojkar och unga män lyssnar och inser vilket ansvar och vilka förväntningar som vilade på Joseph F. under hans barndom. Bara 4 år senare, 1852, när Joseph var 13 när hans älskade mor dog, och han och hans syskon blev alltså föräldralösa. Joseph F. kallade som missionär till Hawaii-öarna 1854 när han var 15 år. Den missionen, som varade i över 3 år, var början på hans livslånga tjänande i kyrkan. När Joseph kom tillbaka till Utah gifte han sig 1859. Under de närmaste åren fylldes hans liv av arbete, familjeansvar och ytterligare 2 missioner. 1 juli 1866, när Joseph F. var 27 år, förändrades hans liv för alltid när han ordinerades till apostel av president Brigham Young. I oktober följande år fyllde han en vakans i de 12:s råd. Han verkade som rådgivare till Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff och Lorenzo Snow innan han själv blev president 1901. Joseph F. och hans fru Julina välkomnade sitt första barn, Mercy Josephine, till familjen. Hon var bara 2,5 år när hon gick bort. Strax därefter skrev Joseph F. Igår var det en månad sedan min älskade Josephine dog. Oh, vad jag önskar att jag kunde ha räddat henne så att hon fick växa upp. Jag saknar henne varje dag och känner mig ensam. Må Gud förlåta min svaghet om det är fel att älska mina små så som jag älskar dem. Under sin livstid förlorade president Smith sin far, sin mor, en bror och 2 systrar, 2 hustrur och 13 barn. Han var väl förtrogen med lidande och att mista nära och kära. När hans son Albert Jesse dog skrev Joseph F. till sin syster Martha Ann att han hade vädjat till Herren om att rädda honom och frågat: varför är det så här? O Gud, varför behövde detta hända? Trots sina böner fick Joseph F. inget svar om detta. Han sa till Martha Ann att himlarna var som mässing över våra huvuden när det gällde döden och andevärlden. Men trots detta var hans tro på Herrens eviga löften fast och orubblig. I Herrens egen tid kom svaren, trösten och insikten om andevärlden som president Smith sökte i den underbara syn han tog emot i oktober 1918. Det året hade varit extra smärtsamt. Han sörjde över antalet dödsoffer i första världskriget som fortsatt att stiga till över 20 miljoner. Dessutom härjade en influensapandemi världen över som tog i livet av upp till 100 miljoner människor. Under året förlorade president Smith ytterligare 3 kära familjemedlemmar. Äldste Hiram Mack Smith i de 12 apostlarnas kvorum, hans förstfödde son, och min farfar dog oväntat av brusten blindtarm. President Smith skrev: jag är mållös, stum av sorg. Mitt hjärta är krossat, det flämtar efter liv. Och jag älskade honom, jag kommer alltid att älska honom. Och så är det, och kommer alltid att vara, med alla mina söner och döttrar. Men han är min förstfödde son, den första som gav mig glädje och hopp om ett beständigt, hedervärt namn bland människorna. Från djupet av min själ tackar jag Gud för honom. Men jag behövde honom så. Vi behövde honom alla. Han var till stor hjälp för kyrkan. Och nu, åh, vad ska jag göra? Åh Gud, hjälp mig. Månaden därefter dog president Smiths svärson Alonzo Kester i en tragisk olycka. President Smith skrev i sin dagbok: denna ytterst tragiska och hjärtslitande dödsolycka har återigen lagt en dyster skugga över hela min familj. 7 månader senare, i september 1918, dog president Smiths svärdotter och min farmor Ida Bowman Smith i barnsäng när hennes 5:e barn, min farbror Hiram, föddes. Och så hände det sig den 3 oktober 1918, efter intensiv sorg över de miljoner som dött i världen på grund av krig och sjukdom och dödsfallen i hans egen familj, att president Smith tog emot den himmelska uppenbarelsen som kallas synen om de dödas återlösning. Han anspelade på uppenbarelsen som följande dag under halvårskonferensens första möte. President Smith hälsa dalade, men han höll ett kort tal. Jag tänker inte, sa han. Jag vågar inte försöka ge mig in på mycket av det som jag har i tankarna denna morgon. Och jag ska till en framtida tidpunkt, om Herren låter mig göra det, uppskjuta mitt försök att berätta för er om något av det som jag har i mitt sinne och i mitt hjärta. Jag har inte levt ensam dessa 5 månader. Jag har vistats i en ande av bön, av åkallan, av tro, av beslutsamhet, och jag har haft ständig kommunikation med Herrens ande. Uppenbarelsen han tog emot den 3 oktober tröstade hans hjärta och besvarade många av hans frågor. Vi kan också finna tröst och lära oss mer om vad som händer när vi dör och kommer till andevärlden genom att studera den här uppenbarelsen och begrunda dess betydelse för hur vi lever våra liv varje dag. Bland andra saker som president Smith såg var frälsarens besök hos de trofasta i andevärlden efter sin egen död på korset. Jag citerar från synen. Men se, bland de rättfärdiga organiserade han sina styrkor och utsåg budbärare klädda med makt och myndighet och bemyndigade dem att gå ut och förföra evangeliets ljus till de som befann sig i mörker, ja, till alla människors andar. Och på så sätt blev evangeliet predikat för de döda. Dessa blev undervisade om tro på Gud, omvändelse från synd, ställföreträdande dop till syndernas förlåtelse, den heliga andens gåva genom handpåläggning och om alla andra evangeliets principer som det var nödvändigt för dem att känna till för att själva kunna kvalificera sig så att de skulle kunna dömas i köttet som människor döms men leva liksom Gud i anden. Ty de döda hade betraktat sina andars långa frånvaro från sina kroppar som en fångenskap. Dessa undervisade Herren och gav dem kraft att efter hans uppståndelse från de döda komma fram för att inträda i hans faders rike för att där krönas med odödlighet och evigt liv. Och från den stunden fortsätta sitt arbete så som Herren lovat och bli delaktiga av alla välsignelser som hållits i beredskap för dem som älskar honom. Slutcitat. I synen såg president Smith sin far Hiram och profeten Joseph Smith. Det hade gått 74 år sedan han såg dem senast när han var liten pojke i Nauvoo. Vi kan bara föreställa oss glädjen han kände då han såg sin älskade far och farbror. Han måste ha inspirerats och tröstats av att få veta att alla andra fortsätter att se ut som den dödliga kroppen och att de ivrigt väntar på den utlovade uppståndelsens dag. Synen uppenbarade på ett tydligare sätt djupet och bredden i vår himmelska faders plan för sina barn och Kristus återlösande kärlek och den oförlikneliga kraften i hans försoning. På denna speciella 100-årsdag ber jag er att eftertänksamt läsa denna uppenbarelse. När ni gör det, må då Herren välsigna er så att ni bättre förstår och uppskattar Guds kärlek och hans plan för sina barns frälsning och lycka. Jag vittnar om att synen som president Joseph F. Smith tog emot är sann. Jag vittnar om att alla kan läsa den och komma till insikt om att den är sann. De som inte tar emot den insikten i detta liv kommer sannoliken att få veta att den är sann när de anländer till andevärlden. Där kommer alla att älska och prisa Gud och Herren Jesus Kristus för den stora frälsningsplanen och välsignelsen av den utlovade uppståndelsen när kropp och ande återigen förenas för att aldrig skiljas åt igen. Jag är så tacksam idag att veta, bröder och systrar, var min dyrbara Barbara är och att vi kommer att vara tillsammans igen med vår familj för evighet. Må Herrens frid stödja oss nu och uppehålla oss och alltid, är min enkla bön i Jesu Kristi namn. Amen.
President Ballard, we love you and we are
President Ballard, vi älskar dig och ber för din kära familj. För ett år sedan träffade jag ett primärbarn i Chile som fick mig att le. Hej, sa han. Jag heter David. Ska du prata om mig på generalkonferensen? I tysta stunder har jag funderat på Davids oväntade hälsningsfras. Vi vill alla bli uppmärksammade. Vi vill känna oss viktiga, ihågkomna och älskade. Systrar och bröder, var och en av er är viktig. Även om du inte omnämns på generalkonferensen, tänker frälsaren på dig och älskar dig. Ifall du undrar om det är sant, behöver du bara begrunda att han har inristat dig på sina handflator. Med vetskap om att frälsaren älskar oss kan vi undra hur vi bäst kan visa vår kärlek till honom. I Johannes 21 frågar frälsaren Petrus, älskar du mig? Petrus svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom, för mina lam på bete. När Jesus både en andra och en tredje gång frågade, har du mig kär? Blev Petrus bedrövad men betygade sin kärlek. Herre, du vet allting. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina får på bete. Hade inte Petrus redan visat sig vara en kärleksfull Kristi efterföljare? Under deras första möte på stranden lämnade han genast sina fiskenät för att följa frälsaren. Petrus blev en sann människofiskare. Han följde med frälsaren under hans personliga verksamhet och hjälpte till att undervisa andra om Jesu Kristi evangelium. Men nu skulle den uppståndne Herren inte längre finnas vid Petrus sida och visa honom hur och när han skulle tjäna. I frälsarens frånvaro skulle Petrus behöva söka vägledning av anden. Själv ta emot uppenbarelse och sedan ha tron och modet att agera. Med fokus på sina får önskade frälsaren att Petrus skulle göra det som han hade gjort om han var där. Han bad Petrus att bli en herde. I april gav president Russell M. Nelson en liknande uppmaning till oss att föra våra faders får på bete på ett heligare sätt och att göra det genom stödverksamheten. För att effektivt kunna följa hans uppmaning måste vi utveckla en herdes hjärta och förstå behoven hos Herrens får. Hur blir vi då de herdar som Herren vill att vi ska bli? Som med alla frågor kan vi se till vår frälsare Jesus Kristus, den gode herden. Frälsarens får var kända och räknade. Han vakade över dem och samlade in dem i Guds folla. När vi strävar efter att följa frälsarens exempel måste vi först känna och räkna hans får. Vi har tilldelat specifika individer och familjer att ansvara för så att vi är säkra på att alla i Herrens jord är inräknade och ingen är glömd. Men att räkna handlar egentligen inte om siffror. Det handlar om att se till att varje individ känner frälsarens kärlek genom någon som tjänar åt honom. På så sätt kan alla känna att de är kända av en kärleksfull fader i himlen. Nyligen träffade jag en ung kvinna som fått i uppgift att vara stödsyster åt en nästan 5 gånger äldre syster. Tillsammans upptäckte de att de båda älskade musik. Under den unga kvinnans besök sjöng de tillsammans och delade med sig av favoriter. De svetsas samman i en vänskap som berikar dem båda. Jag hoppas att de ni betjänar i stödverksamheten ser er som en vän och inser att de er har en förkämpe och någon att anförtro sig åt. Någon som är medveten om deras omständigheter och stöttar dem i deras förhoppningar och strävanden. Nyligen blev jag kallad att betjäna en syster som varken jag eller min kamrat kände särskilt väl. När jag rådgjorde med Jess, min 16-åriga stödkamrat, föreslog hon klokt. Vi behöver lära känna henne. Vi beslutade oss genast för att presentera oss med en selfie och ett sms. Jag höll i telefonen och Jess tryckte på knappen för att ta fotot. Vår första möjlighet att betjäna var en gemensam insats. På vårt första besök frågade vi vår syster om det fanns något vi kunde ta med i våra böner för henne. Hon berättade om en personlig svårighet och sa att vi gärna fick be för henne. Hennes ärlighet och tillit skapade genast ett kärleksband. Vilken härlig förmån att få minnas henne i mina dagliga böner. När ni ber kommer ni att känna den kärlek Jesus Kristus har för dem ni betjänar. Dela med er av den kärleken till dem. Finns det något bättre sätt att föra hans får på bete än att hjälpa dem känna hans kärlek genom er? Ett annat sätt att utveckla en herdes hjärta är att vaka över hans får. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga kan vi flytta, fixa, reparera och återuppbygga nästan vad som helst. Vi uppfyller snabbt behov med en hjälpande hand eller ett fat med kakor. Men finns det mer? Vet våra får att vi vakar över dem med kärlek och att vi går till handling för att hjälpa? I Matteus står det, kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er. För jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främlig och ni tog emot mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? Nyckelordet är såg, bröder och systrar. De rättfärdiga såg de nödställda eftersom de gav akt på och la märke till dem. Vi kan också vara ett vakande öka för att hjälpa och trösta, hylla och drömma. Och när vi agerar kan vi vara säkra på löftet i Matteus. Allt vad ni har gjort för en av dessa, det har ni gjort för mig. En vän, jag kallar honom John, berättade vad som kan hända när vi ser ett mindre synligt behov hos någon annan. En syster i min församling försökte begå självmord. Efter 2 månader upptäckte jag att ingen i mitt kvorum hade pratat med hennes man om den här traumatiska upplevelsen. Ledsamt nog hade inte jag heller gjort det. Till slut bjöd jag ut maken på lunch. Han var en blyg man, ofta reserverad. Men när jag sa, din fru försökte på självmord. Det måste ha varit överväldigande för dig. Vill du prata om det? Då grät han öppet. Vi hade ett förtroligt och hjärtligt samtal och utvecklade en ovanlig närhet och tillit på bara några minuter. John tillade, jag tror att vi har en benägenhet att bara komma förbi med brownies istället för att ta reda på hur vi ska närma oss situationen med uppriktighet och kärlek. Våra får kanske lider, är vilse eller uppsåtligt lämnat oss. Som deras herde kan vi vara bland de första att se deras behov. Vi kan lyssna och ge kärlek utan att döma och erbjuda hopp och hjälp med den heliga andens urskiljande vägledning. Systrar och bröder, världen är i större grad fylld av hopp och glädje tack vare era inspirerade goda gärningar. Allt eftersom ni söker Herrens vägledning för att kunna förmedla hans kärlek och se behoven hos dem ni betjänar, öppnas era ögon. Era helgade uppdrag i stödverksamheten ger er den gudomliga rätten till inspiration. Ni kan söka den inspirationen med tillförsikt. För det tredje vill vi att våra får ska samlas in i Guds folla. För att göra det måste vi tänka på var de befinner sig på förbundsstigen och vara villiga att gå med dem under deras resa i tro. Vi har den heliga förmånen att lära känna deras hjärtan och vända dem till till deras frälsare. Syster Josephine i Fiji hade svårt att se framåt på sin förbundsstig, bokstavligt talat. Josefini såg att hon hade svårt att se skrifterna tydligt nog för att läsa dem. Hon gav Josefini ett par nya läsglasögon och en klargul penna så att hon kunde stryka under namnet Jesus Kristus varje gång han nämndes i mormors bok. Det som började som en enkel önskan att betjäna och underlätta skriftstudier resulterade i att Josefini besökte templet för första gången 28 år efter sitt dop. Vare sig våra får är starka eller svaga, glada eller bedrövade, kan vi se till att ingen vandrar ensam. Vi kan älska dem var de än befinner sig andligen och erbjuda stöd och uppmuntran inför nästa steg framåt. När vi ber och försöker förstå deras hjärtan vittnar jag om att vår himmelske fader leder oss och att hans ande är med oss. Vi har möjlighet att vara änglar runt omkring dem medan Herren går framför dem. Frälsaren ber oss att föra hans får på bete. Att ta hand om hans jordar som han skulle göra det. Han uppmanar oss att vara herdar för varje nation, varje land. Och jag, äldste Uchtdorf, vi älskar tyska schäfrar. Och han vill att hans ungdomar ska hjälpa till med verket. Våra ungdomar kan vara några av våra starkaste herdar. De är, som president Russell M. Nelson sa, bland de bästa som Herren någonsin sänt till denna jord. De är ädla andar. Våra finaste spelare som följer frälsaren. Kan ni föreställa er vilken kraft sådana herdar bidrar med i omsorgen om hans får? I vårt tjänande sida vid sida med de här ungdomarna ser vi underverk. Unga kvinnor, unga män, vi behöver er. Om ni inte har ett uppdrag i stödverksamheten så tala med er president, hjälpföreningen eller ästekforumet. De kommer att fröjdas över er villighet att se till att hans får är kända och räknade, vakade över och insamlade i Guds folla. När dagen kommer för oss att knäböja vid vår älskade frälsares fötter och vi har gett näring åt hans jordar, är det min bön att vi, liksom Petrus, kan svara: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Dessa dina får är älskade. De är trygga. Och de är hemma. I Jesu Kristi namn. Amen.
We all remember last April
when vi minns alla hur president Russell M. Nelson i april presenterade stödverksamheten som ett sätt att följa de stora buden att älska Gud och varandra. Han betonade att vi ska älska Gud och älska varandra. Vi som ämbetsmän i kyrkan gratulerar er till det fina gensvar ni gett på denna uppmaning. Vi tackar för att ni följt vår profet i detta och säger att ni inte ska vänta på vidare instruktioner. Hoppa bara i bassängen och simma mot de behövande. Stå inte handlingsförlamad och undra om ni ska simma ryggsim eller hundsim. Om vi följer de grundläggande principerna som vi undervisats om, rättar oss efter prästadömets nycklar och söker den heliga andens vägledning, så kan vi inte misslyckas. Tack, syster Gordon, för detta storslagna budskap. Den här morgonen vill jag tala om ännu mer personlig aspekt av tjänande som inte ges som ett uppdrag, inte inbegriper schemalagd intervju eller ska rapporteras utom till himlen. Låt mig ge ett enkelt exempel på sådant tjänande. Grant Morrell Bowen var en hårt arbetande, hängiven make och far som, liksom många andra som levde av det som jorden gav, råkade ut för ekonomiska svårigheter när potatisskörden slog fel. Han och hans fru Norma skaffade sig annat arbete och flyttade slutligen till en annan stad och började bygga upp sin ekonomi igen. Men på grund av en mycket beklaglig händelse blev broder Bowen djupt sårad när biskopen under en tempelrekommendationsintervju var skeptisk mot att Morell sa att han betalade ett fullt tionde. Jag vet inte vilken av dessa två män som hade de rätta uppgifterna den dagen, men det jag vet är att syster Bowen lämnade den intervjun med en förnyad tempelrekommendation, medan broder Bowen gick därifrån i vrede. En vrede som skulle hålla honom borta från kyrkan i 15 år. Vem som än hade rätt i fråga om tiondet glömde uppenbarligen både Morell och biskopen frälsarens befallning att man ska förlikas med sin motpart utan fördröjning, och Paulus råd: låt inte solen gå ner över er vrede. Faktum är att de inte förlikades och att solen gick ner över broder Bowens vrede i flera dagar, så veckor sedan år. Och det förstärker poängen av, som en av de visaste som de gamla romarna uttryckte när han sa: vrede, om den inte hålls tillbaka, är ofta mer destruktiv än oförrätten som framkallade den. Men vi har tillgång till förlikningens mirakel, och tack vare kärlek till familjen och den kyrka som Morell Bowen visste var sann, blev han aktiv i kyrkan igen. Låt mig kortfattat berätta hur det gick till. Både Bowens son Brad är god vän till oss och en hängiven områdes 70 som tjänar i södra Idaho. Brad var 11 år när det hände, och i 15 år såg han sin fars religiösa hängivenhet dala. Han bevittnade den fruktansvärda skörd som kommer av att vrede och missförstånd sås. Något behövde göras. Så när tacksägelsedagen 1977 närmade sig satte sig Brad, då 26-årig elev i BYU, hans fru Valerie och deras lilla Mick i sin skraltiga bil, trots dåligt väder, och körde till Billings, Montana. Inte ens det faktum att de körde in i en snövall strax väster om Yellowstone hindrade trion från att tjäna pappa Bowen. När de kom fram bad Brad och hans syster Pam att få tala med sin far i en rum. Du har varit en underbar pappa, började Brad känslosamt, och vi har alltid vetat att du älskar oss. Men någonting är fel. Och det har varit fel länge. På grund av att du sårades vid ett tillfälle har hela vår familj lidit i åratal. Vi är trasiga och bara du kan laga oss igen. Snälla, efter all den här tiden, kan du inte finna kraften i ditt hjärta att lägga den beklagliga händelsen med biskopen åt sidan och återigen leda den här familjen i evangeliet som du en gång gjorde? Det blev alldeles tyst. Sen såg broder Bowen upp på dessa två, som var ben av hans ben och kött av hans kött, och sa mycket tyst: jo. Jo, det kan jag. Överlyckliga men förbluffade av det oväntade svaret såg Brad Bowen och hans familj hur deras make och far gick till sin dåvarande biskop i en anda av förlikning för att sätta allt till rätta i sitt liv. Som ett fullkomligt svar på denna modiga, men detta omodiga men oväntade besök slog biskopen, som ofta hade brett Bowen, komma tillbaka sina armar om Morell och höll om honom länge. Länge. På bara några få veckor var broder Bowen fullt engagerad i kyrkan igen, och han hade sett till att vara värdig att återvända till templet. Inom kort tog han emot kallet att presidera över en kämpande liten gren med 25 medlemmar och fick den att växa till en församling på över 100. Allt detta skedde för nästan 50 år sedan. Men följderna av en sons och en dotters tjänande vädjan till sin egen far och den faderns villighet att förlåta och gå vidare trots andras ofullkomligheter har lett till välsignelser som fortfarande flödar över familjen Bowen. Bröder och systrar, Jesus har bett oss att leva tillsammans i kärlek utan några ordstrider ibland er. Den som har en stridslysten ande är inte av mig, varnade han nefiterna. Ja, vår relation till Kristus avgörs till stor del av, eller påverkas i alla fall av, vår relation till varandra. Om du önskar komma till mig och kommer ihåg att din broder har något emot dig, gå då bort till din broder och förlika dig först med honom och kom sedan till mig med helhjärtat uppsåt, och jag ska ta emot dig. Vi kan nog alla räkna upp en oändlig lista över gamla ärr och sorger och smärtsamma minnen som än i denna stund fräter sönder friden i någons hjärta eller familj eller grannskap. Vare sig vi har orsakat smärtan eller drabbats av den, behöver dessa så botas så att livet kan bli lika givande som Gud avsåg att det skulle vara. Liksom maten i kylskåpet som dina barnbarn noggrant håller uppsikt över åt dig, har dessa gamla oförrätter sedan länge passerat bäst före datum. Snälla ni, ge inte dyrbar plats i din själ åt dem längre. Som Prospero sa till den ångerfulla Alonso i stormen: låt oss ej våra minnen tynga ned med ont som är förbi. Förlåt så blir ni förlåtna, lärde Kristus under bergspredikan. Och i vår egen tid sa han: jag, Herren, förlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni förlåter alla människor. Men det är också viktigt att alla ni som lever med sådan smärta noterar vad han inte sa. Han sa inte: ni får inte känna genuin smärta eller verklig sorg över de förödande upplevelser med andra som andra har orsakat. Han sa inte heller: för att ni helt ska kunna förlåta måste ni återvända till skadliga förhållanden eller låta övergrepp och destruktiva omständigheter upprepas. Men vilka fruktansvärda kränkningar vi än upplever, kan vi höja oss över smärtan endast genom att vandra längs stigen som leder till sann läkedom. Den stigen är den förlåtelsens stig som Jesus från Nasaret vandrade. Han som ropar till oss alla: kom och följ mig. med en sån uppmaning att vara hans lärjungar och försöka göra det han gjorde, ber Jesus oss att vara verktyg för hans nåd, att vara sändebud för Kristus i förlikningens tjänst, så som Paulus beskriver det för korintierna. Han som botar varje sår, som rättar till varje fel, ber oss att med honom verka i den svåra uppgiften att vara fridsstiftare i en värld som inte kan uppnå den på något annat sätt. Som Phillips Brooks skrev: du som låter sorgliga missförstånd leva kvar från år till år i avsikten att reda ut dem en dag. Du som håller eländiga tvister vid liv eftersom du inte helt kan bestämma dig för att det är dags att offra din stolthet och lösa dem. Du som surmulet går förbi andra på gatan och inte talar med dem på grund av agg. Du som låter någons hjärta verka av längtan efter uppskattande eller vänliga ord som du avser att uttrycka en dag. Gå genast och gör det som du kanske aldrig får ännu en möjlighet att göra. Mina älskade bröder och systrar, jag vittnar om att förlåtelse och glömmande av oförrätter, gamla eller nya, är en central del av Jesu Kristi försonings storslagenhet. Jag vittnar om att sådan andlig lindring i slutändan endast kan komma från vår gudomlige återlösare. Han som rusar till vår hjälp med läkedom under sina vingar. Vi tackar honom och vår himmelske fader som sände honom för förnyelse och på nytt födelse, en framtid fri från gamla sorger och tidigare misstag, inte bara är möjlig utan redan förvärvad och betald till ett ytterst plågsamt pris, symboliserat av lammets utgjutna blod. Med den apostoliska myndighet jag beviljats av världens frälsare vittnar jag om den själsliga frid som kommer av att vi förlikas med Gud och varandra. Om vi är ödmjuka och modiga nog att söka den. Upphör att strida med varandra, vädjade frälsaren. Om du känner till en gammal skada, reparera den. Ta kärleksfullt hand om varandra. Mina älskade vänner, i förlikningens anda som vi alla har gemensam, ber jag er att vara fridsstiftare. Att älska friden, att söka friden, att omhulda friden, att skapa frid. Jag ger denna vädjan i fridsförstens namn. Han som vet allt om att få sår hemma hos sina vänner, men som ändå fann styrkan att glömma och förlåta och att hela och vara glad, lycklig. Ja, om detta ber jag. För er och för mig, i Herren Jesu Kristi namn. Amen.
The congregation will now join the choir.
Församlingen sjunger nu med kören: tack Gud att profeter du sänder, nummer 10 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från äldste Shane M. Bowen i det 70-års kvorum. Sedan talar äldste Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, my uncle Morel.
Bröder och systrar, min uncle Morel kommer från en familj med 11 personer. Och han var en av mina favoriter och alltid ett sånt fint exempel för mig. Och jag älskar honom så mycket och ser fram emot den dagen när jag ser honom igen. Många människor funderar idag på om Gud är verklig och på vårt förhållande till honom. Många vet lite eller inget om hans stora lyxalighetsplan. För mer än 30 år sedan konstaterade president Esther Benson att en stor del av världen förnekar idag frälsarens gudomlighet. De ifrågasätter hans mirakulösa födelse, hans fullkomliga liv och hans härliga uppståndelse verkligen ägde rum. I vår tid riktas frågorna inte bara mot frälsaren utan också mot hans kyrka, Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, som han återupprättade genom profeten Joseph Smith. De här frågorna fokuserar ofta på historien och lärdomarna eller tillvägagångssätten i frälsarens kyrka. I predikan med evangelium läser vi: kom ihåg att vår kunskap om vår himmelske fader och hans lyxalighetsplan kommer från nutida profeter. Joseph Smith och hans efterträdare får direkt uppenbarelse av Gud. Den första frågan man måste ställa sig är därför om Joseph Smith var en profet. Och man kan få svar på den frågan genom att be och läsa Mormons bok. Mitt vittnesbörd om profeten Josef Smiths gudomliga kallelse har stärkts när jag under bön och studerat Mormons bok. Ännu ett testament, Jesu Kristi testamente. Jag har handlat enligt Moronis uppmaning att fråga Gud, den evige fadern, i Kristi namn för att veta om Mormons bok är sann. Jag vittnar om att jag vet att den är sann. Den kunskapen har kommit till mig, liksom den kan komma till dig, genom den heliga andens kraft. Följande står inledningen till Mormons bok. De som får detta gudomliga vittnesbörd om Mormons bok av den heliga anden kommer också genom samma kraft veta att Jesus Kristus är världens frälsare, att Josef Smith är hans uppenbarare och profet i dessa sista dagar, samt att Jesus Kristi kyrka och sista dagars heliga är Herrens rike, än en gång grundat på jorden som förberedelse för Messias andra ankomst. Som ung missionär på väg till Chile fick jag en kraftfull lärdom om Mormons boks kraft till omvändelse. En man som jag kallar Herr Gonzales verkade som i en ansedd position i sin kyrka i många år. Han hade omfattande religiös utbildning, däribland en examen teologi, och han var stolt över sin bibelkunskap. Det var uppenbart att för oss var han en religiös expert. Han kände mycket väl till de sista dagars heliga missionärer som tjänade i hans hemstad Lima i Peru. Han ville alltid träffa dem så att han kunde undervisa dem om Bibeln. En dag var det nästan som en gåva från himlen i hans sinne. Hejdade två missionärer honom på gatan och frågade om de fick komma till hans hem och prata med honom om skrifterna. Det var som en drön besannades, hans bön besvarades. Äntligen kunde han få de här vilseledda unga männen att se klart, och han sa att han väldigt gärna skulle ta emot dem i sitt hem för att diskutera skrifterna. Han kunde knappt vänta tills de skulle komma, och han var redo att med hjälp av Bibeln motbevisa deras tro. Han var övertygad om att Bibeln klart och tydligt skulle påvisa deras felaktiga lärdomar. Dagen för deras möte kom och missionärerna knackade på hans dörr. Han var upprymd. Äntligen hade hans stund kommit. Han öppnade dörren och bjöd in missionärerna i sitt hem. En av missionärerna gav honom en blå bok och bara ett uppriktigt vittnesbörd om att han visste att boken innehöll Guds ord. Den andra missionären tillade sitt kraftfulla vittnesbörd om boken, vittnade att den hade blivit översatt av en nutida profet vid namn Josef Smith, och att den lärde om Kristus. Missionärerna tackade sedan för sig och lämnade hans hem. Herr Gonzales var så besviken. Men han öppnade boken och han började bläddra igenom dess sidor. Han läste första sidan. Han läste sida efter sida efter sida. Och slutade inte förrän sent på eftermiddagen dagen därpå. Han läste hela boken och visste att den var sann. Han visste vad han behövde göra, och han ringde missionärerna, tog emot lektionerna och gav upp sitt tidigare liv för att bli medlem i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Den här fina mannen var min lärare i missionärskolan i Provo, Utah. Broder Gonzales omvändelse, berättelse och kraften i Mormons bok gjorde ett stort intryck på mig. När jag kom till Chile uppmanade min missionspresident President Royden J. Glade oss att läsa Josef Smiths vittnesbörd som återges i Josef Smith-historien varje vecka. Han gav oss ett vittnesbörd om att den första synen var direkt kopplad till vårt eget vittnesbörd om evangeliet och vårt vittnesbörd om Mormons bok. Jag tog hans uppmaning på allvar. Jag har läst redogörelserna för den första synen och jag har läst Mormons bok. Och jag har bett enligt Moronis anvisningar och frågat Gud, den evige fadern, i Kristi namn om Mormons bok är sann. Jag bär idag vittne om att jag, liksom profeten Josef Smith, vet att Mormons bok är den mest felfria av alla på jorden och vår religions slutsten, samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosatser än genom någon annan bok. Profeten Josef Smith sa också, ta bort Mormons bok och uppenbarelserna, och var är då vår religion? Vi har ingen. När vi har en bättre förståelse om vilka vi är och syftet med Mormons bok, så fördjupas vår omvändelse och vi blir säkrare. Vi stärks i vår beslutsamhet att hålla de förbund som vi har ingått med Gud. Ett huvudsyfte med Mormons bok är att samla in det skingrade Israel. Den här insamlingen ger alla Guds barn möjlighet att gå in på förbundsstigen och genom att hålla dessa förbund återvända till faderns närhet. När vi undervisar om omvändelse och döper omvända samlar vi in det skingrade Israel. Det finns 108 hänvisningar till Israels hus i Mormons bok. I början av Mormons bok säger Nefi: "Till hela min avsikt är att förmå människor att komma till Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud och bli frälsta." Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är Jesus Kristus, Gamla testamentets Gud. Vi blir frälsta när vi kommer till Kristus genom att leva efter hans evangelium. Nefi skrev senare: "Ja, min far talade mycket om icke-judarna och likaså om Israels hus, att de skulle liknas vid ett olivträd vars grenar skulle brytas av och skulle skingras över hela jordens yta. Och sedan Israels hus förskingrats skulle de återsamlas in. Eller kort sagt, sedan icke-juderna fått evangeliets fullhet skulle olivträdets naturliga grenar eller återstoden av Israels hus ympas in eller komma till kunskap om den sanne Messias, deras herre och deras återlösare." I slutet av Mormons bok påminner även profeten Moroni oss om våra förbund, så att du inte mer må upplandas, och så att den evige faders förbund som han har slutit med dig och Israels hus må bli fullbordat. Vilka är den evige faders förbund som Moroni talar om? Vi läser i Abrahams bok: "Mitt namn är Jehova och jag känner ända från begynnelsen. Därför ska min hand vara över dig och jag ska skapa ett stort folk och jag ska välsigna dig i övermåttan och göra ditt namn stort bland alla folk och du ska bli till välsignelse för dina avkomlingar efter dig så att de i sina händer ska bära detta ämbete och prästadöme till alla folk." President Russell M. Nelson sa nyligen i en världsomfattande utsändning att det här är de sista dagarna och Herren påskyndar sitt verk att insamla Israel. Den insamlingen är det viktigaste som sker på jorden idag. Inget annat kan jämföras i fråga om omfattning. Inget kan jämföras i fråga om betydelse. Inget annat kan jämföras i fråga om majestät. Och om ni väljer det, om ni vill, kan ni vara en stor del av det. Ni kan vara en stor del av något stort, något storslaget, något majestätiskt. När vi talar om insamlingen säger vi helt enkelt att den här enkla fundamentala sanningen: alla vår himmelske faders barn på båda sidorna av slöjan förtjänar att få höra budskapet om Jesu Kristi återställda evangelium. De avgör själva om de vill veta mer. Det är det vi gör som medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi försöker hjälpa världen förstå och omvända sig till Jesu Kristi evangelium. Vi är de sista dagarnas insamlare. Vår uppgift är tydlig, bröder och systrar. Låt oss bli kända för att ha tagit Moronens löfte på allvar, bett och fått till svar att Mormons bok är sann och därefter delat med oss av den kunskapen till andra i ord och ännu viktigare i handling. Mormons bok innehåller Jesu Kristi evangeliums fullhet. Den leder oss till faders förbund vilka, om de hålls, försäkrar oss om hans största gåva, evigt liv. Mormons bok är slutstenen i alla våra himmelska faders, söners och döttrars omvändelse. Jag citerar åter president Nelson: "När du fortsätter att dagligen läsa i Mormons bok undervisas du om läran om insamlingen, sanningar om Jesus Kristus, hans försoning och hans evangeliums fullhet som inte finns i Bibeln. Mormons bok är central i Israels insamling. Faktum är att om vi inte hade Mormons bok skulle den utlovade insamlingen av Israel inte ske." Låt mig avsluta med frälsarens ord när han undervisar den lefiten om de utlovade välsignelserna: "Ni är profeternas barn och ni är av Israels hus och ni tillhör förbundet som fadern slöt med era fäder då han sa till Abraham, och genom din avkomma skall alla jordens släkten bli välsignade. Jag vittnar om att vi är söner och döttrar till Gud, Abrahams efterkommande och Israels hus. Vi samlar Israel för sista gången och gör det med Mormons bok. En bok som tillsammans med Herrens ande är omvändelsens kraftfullaste redskap. Vi leds av en Guds profet, president Russell M. Nelson, som leder Israels insamling i vår tid. Mormons bok är sann. Den har förändrat mitt liv. Jag lovar liksom Moroni och många profeter genom tiderna, att den kan förändra ditt. I Jesu Kristi namn. Amen.
On March 22, 2016, just before 8 o'clock.
Den 22 mars 2016, strax före klockan 8 på morgonen, exploderade två terroristbomber på Bryssels flygplats. Esther Richard Norby, Esther Mason Wells och Esther Joseph MP hade tagit syster Fanny Klein till flygplatsen för att flyga till sin mission i Cleveland i Ohio. 32 personer miste livet och alla missionärerna blev skadade. Den svåra skadade var Esther Richard Norby, 66 år, som tjänade med sin hustru, syster Pam Norby. Esther Norby tänkte tillbaka på det ögonblicket. Jag förstod genast vad som hade hänt. Jag försökte springa till säkerhet men föll direkt. Jag kunde se att mitt vänstra ben var svårt skadat. Jag såg svart, nästan spindelvävsaktig sot som hängde från båda händerna. Jag drog försiktigt i det men insåg att det inte var sot utan mitt skinn som hade blivit bränt. Min vita skjorta färgades röd av en skada på ryggen. När medvetenheten om vad som just hade hänt fyllde mitt sinne fick jag en mycket tydlig tanke. Frälsaren visste vad jag var, precis som vad som precis hade inträffat och vad jag upplevde i det ögonblicket. Svåra dagar väntade Richard Norby och hans fru Pam. Han lades i konstgjord koma följd av operationer, infektioner och stor ovisshet. Richard Norby överlevde, men hans liv skulle aldrig bli detsamma. 2,5 år senare håller hans sår fortfarande på att läka. En benortos ersätter benets förlorade delar. Varje steg skiljer sig från tiden före ögonblicket på Bryssels flygplats. Varför drabbade det här Richard och Pam Norby? De hade varit trogna sina förbund, tjänat som missionärer i Elfenbenskusten och uppfostrat en underbar familj. Det skulle vara förståeligt om någon sa, det är inte rättvist. Det är helt enkelt inte rätt. De gav sina liv för Jesu Kristi evangelium. Hur kunde det här få hända? Även om detaljerna skiljer sig åt, drabbar tragedier, oväntade prövningar och svårigheter, både fysiska och andliga, oss alla. För så är jordelivet. När jag i morse tänkte på talarna i just det här konferensmötet slog det mig att barn till två av dem och barnbarn till tre av dem oväntat har återvänt till sitt himmelska hem. Ingen har sluppit sjukdom och sorg. Och som nämnts, under den vecka som just gått, steg en ängel på jorden som vi alla älskar, syster Barbara Ballard, varsamt genom slöjan. Vi glömmer aldrig ditt vittnesbörd denna morgon, president Ballard. Vi söker efter lycka. Vi längtar efter fred och frid. Vi hoppas på kärlek. Och Herren låter ett fantastiskt överflöd av välsignelser regna över oss. Men blandat med glädje och lycka är det ett som är säkert. Det kommer att finnas stunder, timmar, dagar, ibland år, då våra själar är sargade. I skrifterna står det att vi ska smaka bittert och sött och att det ska finnas en motsats till allting. Jesus sa, er fader låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Själasår är inte unika för de rika eller fattiga. För en viss kultur, en viss nation eller en viss generation. Det kommer till alla och är en del av den erfarenhet vi får av den här jordiska upplevelsen. Mitt budskap idag riktar sig särskilt till de som håller Guds bud. Som håller sina löften till Gud. Och som, i likhet med paret Norby och andra män, kvinnor och barn i den här världsomspännande åhörarskaran, ställs inför prövningar och utmaningar som är oväntade och smärtsamma. Våra sår kan komma av en naturkatastrof eller en oturlig olycka. De kan komma av en otrogen make eller maka som vänder livet upp och ner för en rättfärdig äkta hälft och barnen. Såren kan komma av depressionens mörker och elände. Av en oväntad sjukdom när någon vi älskar lider eller dör en för tidig död. Av sorgen när en släkting förkastar sin tro. Av ensamheten när omständigheten inte leder till en evig livskamrat. Eller av 100 andra hjärtskärande, smärtsamma sorger som ögat inte ser. Vi förstår att svårigheter är en del av livet. Men när de drabbar oss personligen kan de få oss att tappa andan. Vi behöver vara redo utan att för den skull vara oroade. Aposteln Petrus sa: var inte förvånad över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det var något oväntat som händer. Tillsammans med lyckans och glädjens klara färger vävs mörkare trådar av prövning och tragedi djupt in i väven av vår faders plan. De här motgångarna, även om de är svåra, blir ofta våra främsta läromästare. När vi återger den mirakulösa berättelsen om Helamans 2060 unga krigare citerar vi gärna följande skriftställe. Tack vare Guds godhet och till vår stora förvåning och även till hela Herrens stora glädje var det inte en enda själ av dem som hade omkommit. Men versen fortsätter. Ja, och det fanns inte heller en enda bland dem som inte hade fått många sår. Varenda en av de 2060 fick många sår och var och en av oss kommer att bli sårad i livets strid. Antingen fysiskt, andligt eller både och. Ge aldrig upp. Oavsett hur djupa såren i själen är, oavsett deras upphov, oavsett var eller hur de uppstod och hur länge de varar. Det är inte meningen att vi ska dö andligen. Det är meningen att vi ska överleva andligen och blomma ut i vår tro och tillit till Gud. Gud skapade inte våra andar till att vara oberoende av honom. Genom sin försonings oskattbara gåva räddar vår Herre och frälsare Jesus Kristus oss inte bara från döden och förlåter oss våra synder genom vår omvändelse, utan han står också redo att rädda oss från den sargade själens sorg och smärta. Frälsaren är vår barmhärtige samarit som sändes att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Han kommer till oss när andra går förbi. I medkänsla lägger han sitt helande balsam på våra sår och förbinder dem. Han bär oss. Han tar hand om oss. Han ber oss: kom till mig så att jag kan hela er. Och Jesus ska lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och detta för att han ska kunna ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar. Och ta på sig våra skröpligheter så att han kan fyllas av barmhärtighet. Kom, ni bedrövade, var ni än försmäktar. Kom till hans nådastol, knäböj nu där. Frambär ert hjärtas sår, utgjut er smärta. Ingen sorg på jorden som himlen ej bär. Vid en tidpunkt då profeten Josef led enormt sa Herren till honom: allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Hur kan smärtsamma sår tjäna oss till godo? I jordiska prövningar, gå tålmodigt framåt. Frälsarens helande kraft för med sig ljus, förståelse, frid och hopp. Be av allt ditt hjärta, stärk din tro på Jesus Kristus, på att han är verklig, på hans nåd. Håll fast vid hans ord: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Kom ihåg att omvändelse är kraftfull, andlig medicin. Håll buden och var värdiga hjälparen. Och kom ihåg att frälsaren lovade: jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Templets frid är ett lindrande balsam för den sårade själen. Kom till Herrens hus med ditt sargade hjärta och med dina släktnamn så ofta som möjligt. Templet ger en klar bild av vår korta tid i dödligheten mot bakgrund av evighetens bredbildsduk. Se bakåt. Kom ihåg att du bevisade din värdighet i ditt förjordiska tillstånd. Du är ett ädelt barn till Gud. Och med hans hjälp kan du triumfera i den här fallna världens strider. Du har gjort det förut. Och du kan göra det igen. Se framåt. Dina motgångar och sorger är mycket verkliga. Men de varar inte för evigt. Din mörka natt tar slut. För sonen uppstod med läkedom under sina vingar. Paret Norby sa till mig: besvikelsen kommer på besök då och då, men får aldrig lov att stanna. Aposteln Paulus sa: vi är trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Du kanske är helt utmattad, men ge aldrig upp. Trots dina egna smärtsamma sår sträcker du dig instinktivt ut mot andra i tillit till frälsarens löfte: den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. De sårade som sköter om andra sår är Guds änglar på jorden. Om några ögonblick ska vi lyssna till vår älskade profet, president Russell M. Nelson. En man med oförskräckt tro på Jesus Kristus. En hoppets och fridens man som älskas av Gud, men som inte har undkommit själens sår. År 1995 fick hans dotter Emily, som var gravid, en cancerdiagnos. Där fanns dagar av hopp och glädje när hennes friska baby hade fötts. Men cancern kom tillbaka och deras älskade Emily lämnade det här livet bara drygt 2 veckor efter sin 37:e födelsedag. Sörjd av en kärleksfull make och 5 små barn. På generalkonferensen strax efter hennes bortgång berättade Esther Nelson: jag har fällt många tårar av sorg och på samma gång önskat att jag kunde ha gjort mer för vår dotter. Om jag hade ägt uppståndelsens kraft skulle jag varit frestad att kalla henne tillbaka. Men Jesus Kristus har de nycklarna och kommer att använda sig av dem för Emily och för alla människor i Herrens egna tid. Förra månaden när president Nelson besökte de heliga i Puerto Rico och mindes fjolårets förödande orkan talade han med kärlek och medkänsla. Det här är en del av livet. Det är därför vi är här. Vi är här för att få en kropp och bli testade och prövade. En del av prövningarna är fysiska. En del är andliga. Och era prövningar här har varit både fysiska och andliga. Ni har inte gett upp. Vi är så stolta över er. Ni trofasta heliga har förlorat mycket. Men genom allt har ni närt er tro på Herren Jesus Kristus. Genom att hålla Guds bud kan vi finna glädje mitt i de värsta omständigheterna. Mina bröder och systrar, det är mitt löfte till er att ni genom att öka er tro på Herren Jesus Kristus kan få större styrka och hopp. Åt er, de rättfärdiga, ska våra själars läkare i sin tid och på sitt sätt läka alla sår. Ingen orättvisa, ingen förföljelse, ingen prövning, ingen sorgsenhet, inget lidande, inget sår. Oavsett hur djupt
eller hur brett eller hur smärtsamt, stängs ute från trösten, friden och det varaktiga hoppet hos honom, vars öppna armar och vars sårade händer välkomnar oss tillbaka till hans närhet. Den dagen, vittnar aposteln Johannes, ska de rättfärdiga som kommer ur den stora nöden stå klädda i vita kläder inför Guds tron. Lammet ska slå upp sitt tält över oss och Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Den dagen kommer. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful to those who have spoken to us thus far.
Vi tackar dem som hittills talat till oss och Tabernacle Choir at Temple Square för den vackra musik de framfört den här förmiddagen. Kören sjunger nu His voice as the sound. Efter sången får vi höra från vår älskade profet, president Russell M. Nelson. Efter president Nelsons tal avslutar kören mötet med att sjunga It is well with my soul. Tacksägelse får vi sedan av äldste Donald L. Hallström i det 70s kvorum.
Thank you. Thank you, choir.
Tack, kören.
My beloved brothers and sisters on this beautiful
Mina älskade bröder och systrar. Den här vackra sabbatsdagen gläds vi tillsammans över våra många välsignelser från Herren. Vi är tacksamma för era vittnesbörd om Jesu Kristi återställda evangelium. För de uppoffringar ni har gjort för att hålla er till eller återvända till hans förbundstig. Och för ert helgade tjänande i hans kyrka. Idag känner jag mig nödgad att tala till er av ett mycket viktigt ämne. För några veckor sedan gav jag ett uttalande om en kursändring som gäller kyrkans namn. Jag gjorde det här för att Herren inpräntade i mitt sinne vikten av det namn han förkunnat för sin kyrka. Ja, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Som man kan vänta sig har gensvaren på det här uttalandet och den reviderade stilguiden varit blandade. Många medlemmar rättade omedelbart kyrkans namn på sina bloggar och sociala mediesidor. Andra undrade varför med allt som händer i världen var det nödvändigt att betona något så betydelselöst. Och några sa till och med att det inte gick, så varför ens försöka? Låt mig förklara varför vi bryr oss så mycket om det här. Men först vill jag säga vad det här inte är. Det är inget namnbyte. Det är ingen ny profilering. Det är inte bara kosmetiskt. Det är inget plötsligt infall. Och det är inte betydelselöst. Men det är ett tillrättaläggande. Det är Herrens befallning. Joseph Smith gav inte namn åt kyrkan som återställts genom honom, och det gjorde inte Mormon heller. Det var frälsaren själv som sa: ty så ska min kyrka kallas i de sista dagarna, ja, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Ännu tidigare, år 34 efter Kristus, gav den uppståndne frälsaren samma besked till medlemmarna i hans kyrka när han besökte dem i Amerika. Den gången sa han: ni ska kalla kyrkan efter mitt namn. Och hur kan det vara min kyrka om den inte kallas efter mitt namn? Ta om en kyrka kallas efter Moses namn, så är det Moses kyrka. Och om den kallas efter en människas namn, så är det en människas kyrka. Men om den kallas efter mitt namn, så är det min kyrka. Så kyrkans namn är inte förhandlingsbart. När frälsaren tydligt säger vad hans kyrka ska heta och till och med inleder med förkunnelsen med "så skall min kyrka kallas", menar han allvar. Om vi låter öknamn användas eller använder eller till och med förespråkar öknamn själva, blir han förolämpad. Vad betyder ett namn, eller i det här fallet ett öknamn? När det gäller öknamn på kyrkan som SDH-kyrkan, Mormonkyrkan eller de sista dagars heligas kyrka, är frånvaron av frälsarens namn den mest påfallande utelämningen. Att ta bort Herrens namn från Herrens kyrka är en stor seger för Satan. När vi utelämnar frälsarens namn ignorerar vi på så sätt och vis allt som Jesus Kristus gjorde för oss, även hans försoning. Ser du hans synvinkel? Före sitt liv här på jorden var han Jehova, Gamla testamentets Gud, Under ledning av sin fader skapar han denna och andra världar. Han valde att underkasta sig faderns vilja och göra något som för alla Guds barn som ingen annan kunde göra. Genom att gå med på att komma till jorden som faderns enfödde i köttet blev han brutalt smädad, hånad, bespottad och gisslad. I ett Getsemanes trädgård tog frälsaren på sig varje smärta, varje synd och all den ångest och det lidande som någonsin upplevts av dig och mig och av alla som har levt eller kommer att leva. Under tyngden av denna olidliga börda blödde han ur varje por. Allt detta lidande intensifierades när han grymt korsfästes på Golgatas kors. Genom dessa plågsamma upplevelser och den påföljande uppståndelsen, sin gränslösa försoning, gav han odödlighet till alla och friköpte var och en av oss från följderna av synden på villkor att vi omvänder oss. Efter frälsarens uppståndelse och hans apostlars död slungades världen ner i århundraden av mörker. Sen, år 1820, visade sig Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus för profeten Joseph Smith för att inleda Herrens kyrkas återställelse. Efter allt han hade utstått och efter allt han gjort för mänskligheten inser jag till min djupa sorg att vi omedvetet har samtyckt till att Herrens återställda kyrka kallats vid andra namn, av vilka alla raderar Jesu Kristi heliga namn. Varje söndag när vi värdigt tar del av sakramentet förnyar vi vårt heliga löfte till vår himmelske fader att vi är villiga att ta på oss hans sons, Jesu Kristi namn. Vi lovar att följa honom, omvända oss, hålla hans bud och alltid minnas honom. När vi utelämnar hans namn i hans kyrka tar vi då oavsiktligt bort honom som det centrala i våra liv. Att ta på oss frälsarens namn innebär att förkunna och vittna för andra genom våra ord och våra handlingar att Jesus är Kristus. Har vi blivit så rädda för att stöta oss med någon som kallar oss mormoner att vi försummat att försvara frälsaren själv? Stå upp för honom i just det namn som hans kyrka bär. Om vi som folk eller enskilda ska kunna ha tillgång till kraften i Jesu Kristi försoning, till att rena och hela oss, till att stärka och förstora oss och till sist att upphöja oss, måste vi tydligt erkänna honom som källan till den kraften. Vi kan börja med att kalla hans kyrka med det namn som han har påbjudit. För en stor del av världen är Herrens kyrka just nu förklädd till mormonkyrkan. Men vi som medlemmar i Herrens kyrka vet vem som står i ledningen för den, Jesus Kristus själv. Olyckligtvis kan många som hör ordet mormon tro att vi dyrkar mormon. Så är det inte. Vi hedrar och respekterar den fornamerikanska profeten. Men vi är inte mormons lärjungar. Vi är Herrens lärjungar. I den återställda kyrkans tidiga dagar användes benämningar som mormonkyrkan och mormoner ofta som epitet, som elaka, respektlösa öknamn, avsedd att förneka Guds hand i återställelsen av Jesu Kristi kyrka i denna sista tid.
Bröder och systrar, det finns många världsliga argument mot att använda kyrkans rätta namn. På grund av den digitala värld vi lever i och med sökmotoroptimering som hjälper oss alla att hitta informationen vi behöver nästan omedelbart. Däribland information om Herrens kyrka. Säger kritikerna att en ändring är oklok i nuläget. Andra anser att eftersom vi så allmänt kallas mormoner och mormonkyrkan borde vi göra det bästa av det. Om diskussionen gällde varumärket för en organisation som är skapad av människor kunde de argumenten gälla. Men i den här viktiga frågan ser vi till honom vars kyrka detta är och erkänner att Herrens vägar inte är och aldrig har varit människans vägar. Om vi har tålamod och gör vår del leder Herren oss genom den här viktiga uppgiften. Vi vet ju att Herren hjälper de som försöker göra hans vilja. Alldeles så som han hjälpte Nefi uträtta uppgiften att bygga ett fartyg för att fara över havet. Vi ska vara artiga och tålmodiga i vår strävan att rätta till de här felen. Ansvarsfulla media kommer att ha förståelse för vår begäran. Under en tidigare generalkonferens talade äldste Benjamin de Hoyos om en sådan händelse. Benjamin sa, för flera år sedan, då jag verkade på kontoret för kyrkans informationstjänst i Mexiko, inbjöds en kamrat och jag att delta i en pratshow på radio. En av de programansvariga frågade oss, varför har kyrkan ett så långt namn? Min kamrat och jag log åt en sådan storartad fråga och började sedan förklara att kyrkans namn inte hade valts av en människa. Det gavs av frälsaren. Programvärden svarade genast och respektfullt. Då ska vi med stort nöje upprepa det. Den berättelsen ger oss ett mönster. En efter en blir det vår uppgift som enskilda att rätta till fel som har smugit sig in under årens lopp. Resten av världen kan följa vårt exempel i att kalla oss vid rätt namn eller inte. Men det vore motsägelsefullt av oss att bli frustrerade om större delen av världen kallar kyrkan och dess medlemmar vid fel namn om vi själva gör samma sak. Vår reviderade stilguide är till stor hjälp här. Där står, när ni nämner kyrkans namn för första gången föredrar vi att ni använder hela namnet Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. När ni behöver använda ett kortare namn andra gången uppmuntrar vi er att använda kyrkan eller Jesu Kristi kyrka. Jesu Kristi återställda kyrka är också korrekt och lämpligt. Om någon frågar, är du mormon? Kan du svara? Om du frågar om jag är medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, så är svaret ja. Om någon frågar, är du en sista dagars helig? Kan du svara, ja det är jag. Jag tror på Jesus Kristus och är medlem i hans återställda kyrka. Mina kära bröder och systrar, jag lovar er att om vi gör vårt bästa för att återställa det rätta namnet på Herrens kyrka kommer han, vars kyrka detta är, att utgjuta sin kraft och välsignelser över de sista dagars heligas huvuden på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Vi ska få Guds kunskap och kraft till hjälp att föra Jesu Kristus och återställa evangeliums välsignelser till varje nation, släkte, tungomål och folk och förbereda världen för Herrens andra ankomst. Så, vad betyder ett namn? När det gäller namnet på Herrens kyrka är svaret allt. Jesus Kristus befallde oss att kalla kyrkan med hans namn eftersom det är hans kyrka fylld med hans kraft. Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Han leder sin kyrka idag. Jag vittnar om detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
My sorrows I see. Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi har samlats denna sabbats förmiddag som medlemmar och vänner till kyrkan, Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är i sanning tacksamma för vår profet som leder oss i denna sista tid. Vi är tacksamma för denna årstid och denna tid av överflödande uppenbarelser och förstår att med dessa uppenbarelser kommer stort ansvar att var och en i familjen också ska ha förmågan att stå upp och försöka förstå inte bara vad vi borde göra utan också varför. Vi är tacksamma för de principer som har undervisats om denna konferens. Om dig och din son. Och vi alla vill följa så kan vi bli välsignade och komma till din son och till dig i det eviga livet. Vi tackar för alla som bär det apostoliska ämbetet inom denna kyrka. Och vi är tacksamma att vi i denna kyrka har prästadömet. Vi drar oss tillbaka en tid då att vi kan. Vi ber att vi ska kunna tänka efter vad vi ska göra. Och vi älskar dig, Fader, och ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Detta var en utsändning under den 188:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Mormon Tabernacle Choir vid Temple Square. Denna utsändning tillhandahöll som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.